Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Victor, nu är ju Juice på väg till Jupiter. Satt du bänkad för uppskjutningen?
Ja, jag gjorde faktiskt det. Det var ju först en besvikelse för att det blev framflyttat en dag, och sen när det var dags så satt jag bänkad igen och tittade för att du påminde om att det var dags.
Ja, jag försöker ju få hela redaktionen lite mer rymdintresserad, men det är bra att någon tar till sig i alla fall. Och det var ju, kan man säga, på ett sätt bra att man flyttade det till fredagen istället för torsdagen. För Jan Bergman, som är forskare på IRF och varit med och byggt ett av instrumenten som är ombord på Juice och varit tidigare gäst i podden, han sa att det var den mest optimala dagen utifrån ett bränsleperspektiv.
Okej.
Så han menar att det finns en möjlighet att förlänga uppdraget för att man hade som bäst marginaler på den dagen.
Vad bra.
Ja, och det kommer ju dröja ganska lång tid innan man vet om det går att göra. För det är, uppdraget är egentligen klart först 2035.
Ja, okej. Jag jobbar med långa tidsplaneringar här. Men vad tänkte jag på? Det var lite tråkig uppskjutning på så sätt att det var så molnigt. Den hann ju bara flyga upp, inte vet jag, några hundra meter. Sen så var den borta.
Ja. Ja, men det är alltid lite svårt när man kollar på en livesändning, för att man får inte se så mycket. Jag kan tänka mig att vara på plats är en helt annan känsla. Då kanske det är mer i typ ljudet och bara mullrandet som gör att det är häftigt.
Mm. Ja, mullrandet hör mig lite ändå, även om jag förstår att det är en helt annan grej när man är på plats. Men det piggade upp.
Hej och välkomna till Intergalaktiskt, ditt lugn i solstormen, med mig Bilborå och med Viktor Krylmark.
Hej.
Det här är en podcast om rymden som görs av Ny Teknik. Och idag ska vi prata om simuleringar, bulldozers på månen och kanadensiska armar. Är du redo?
Ja, det där låter ju superspännande, faktiskt.
Vi får hoppas på det. Då kör vi. Rymden är dyr att åka till. Att göra tester i rymden är väldigt svårt. Och eftersom att det är så dyrt, så när man väl åker dit så vill man ju lyckas på första försöket. Så, vad göra? Svaret, ganska självklart när man hör det. Simulera och åter simulera. För att se till att allt fungerar när det väl är skarpt läge, så måste du ha gjort mängder med datasimuleringar. Vad vet vi då om fysiksimuleringar i datamiljö? Har du något som du tänker på direkt?
Nej, det kan jag inte påstå. Alltså, när du säger simuleringar, så alltså min relation till att simulera någonting är att simulera en match i typ FIFA. Men där kan jag tänka mig är långt mer avancerat.
Alltså, på ett sätt kan man nog tänka sig att tv och dataspel inte är så långt ifrån det här. Vi kommer komma in på det lite senare. Och jag kan inte säga att jag vet jättemycket om fysiksimuleringar heller. Och jag tror inte att det gör så mycket, för att vi är inte ensamma idag heller. Vi kommer nämligen att höra från en expert på ämnet. Och han låter så här.
Ja, jag heter Kenneth Bodin och jag är vd för Algorix och också en av grundarna. Och Algorix utvecklar simuleringsprogramvaror som hjälper ingenjörer. Utvecklar autonoma maskiner i väldigt stor utsträckning.
Kenneth Bodin, vd för Algorix. Han är också med i IVA, den kungliga ingenjörsakademin. Och han är med i Svenska fysikersamfundets styrelse. Så det känns ganska tryggt. Liksom.
Han... Ja, det låter som en kille med koll.
Exakt, han vet vad han snackar om. Och Algorix, de gör fysiksimuleringar. Och det är en avknoppning från Umeå universitet där både Kenneth och de andra grundarna tidigare forskade. Bolaget startades 2007 och de som startade det är fortfarande aktiva. Men de kom in från lite olika håll då i forskningen.
Alltså min bakgrund är teoretisk fysik och beräkningsfysik. Så att jag håller på med molekyldynamik och högtemperatur, supraledning och kvantfältteori och lite annat. Men sen den rena avknoppningen som kom från universitetet, det kom från det virtual reality lab vi hade då 2007 som avknoppade den här. Så att det var väldigt mycket en kombination av fysiksimuleringar och 3D-grafik och interaktion. Sen om vi tittar på oss fyra så har vi lite olika profiler då. Jag är från teoretisk fysik, Anders är från datavetenskap, software engineering och väldigt mycket datografik. Claude han är också fysiker, numeriska metoder för fysikal simulering då. Martin likaså.
Många ord och termer som är ändå låter imponerande när de nämns snabbt i grupp.
Verkligen.
Man förstod i alla fall vissa delar. Så det handlar ju om att man vill på något sätt visualisera fysikens lagar lite. Att kombinera olika teoretiska, fysikaliska saker med 3D-grafik. Kan du se det framför dig på något sätt?
Alltså, jag tycker det är jättesvårt att se det framför mig, men det är... Jag förstår ju verkligen nyttan med det här. Just som du säger, att det handlar om att man ska slippa göra tester skarpt i rymden. Så att får man till de här bitarna så förstår jag verkligen nyttan med det. Liksom.
För det är ju så att ett bolag som Algorix, de jobbar ju inte bara mot rymdbranschen, utan man behöver göra simuleringar i många branscher. Men man kan ju nästan säga att antagligen alla projekt som finns i rymdsektorn använder det här på något sätt. För ja, men man kan inte bara åka upp och testa hur någonting kommer bete sig. Man måste ha gjort modeller av det innan. Och att kombinera då ekvationer och fysiken bakom med någon sorts 3D-grafik där du kan kontrollera maskiner eller autonoma fordon, det underlättar väldigt mycket. Och det här var något som de hade lite i tanken när de bildade bolaget. Men 2007 så var inte rymdsektorn lika stor som den är idag. Så det är något som de också har vuxit in tillsammans med de senaste åren.
De såg en potential.
Ja, exakt.
Det var faktiskt en grundtanke från början. Men samtidigt så var den ju så liten så det fanns inte så mycket att göra. Så man kan säga att vi har ju etablerat oss och utvecklat oss som företag och aktör i världen samtidigt som rymdbranschen har då exploderat. Man brukar säga nu att det är ungefär 250 olika projekt i världen som är på väg till månen. Det är nästan som man inte kan fatta det. Alltså de samarbetar ju många av de här och så. Men det är så mycket nu så att det är nästan obegripligt hur många projekt och hur mycket pengar som investeras i det. Så nu finns det ju affärer att göra och projekt att göra och nytta att skapa. Det gjorde du inte för 15 år sedan.
Intressant. Det där tänker man inte på att det är så många projekt på gång. När man började prata så tänkte jag på, det var väl förra avsnittet vi pratade om Venus. Och då rabblade vi upp kanske så här 4-5 projekt som är på gång dit. Men det är ju ingenting emot det han nämner med så här 250 projekt bara till månaden.
Och sen kommer säkert många av de här inte bli verklighet. Utan det är ju forskningsprojekt kanske som man, om man börjar tänka, skulle man kunna göra det här, och sen får inte alla finansiering eller så. Men ja, det är ju en mängd av ja, alla möjliga liksom, branscher och klassiska liksom, jordbaserade företag som vill expandera mot rymdsektorn.
Mm.
Men jag tycker ändå att det är svårt att se exakt vad liksom ett sånt här fysiksimuleringsprogram gör och hur man använder det. Det är liksom väldigt svårt att bara greppa, för att så här, om man räknar på fysik så kan man ju förstå att okej, men man kan ställa upp formler, man kan, jag vet inte, rita upp en boll och ja, men räkna ut att om jag kastar den med den här hastigheten åt det här hållet så kommer den falla till marken här och så här. Man kan liksom göra sånt rent krasst, men att göra sådana här mer avancerade simuleringar är svårt att se framför sig. Vi låter Kenneth förklara helt enkelt vad de gör.
Ja, man kan säga att vi har ju alla år sagt att vi utvecklar en fysikmotor som heter AGX Dynamics, som alltså den påminner ju om den typ av fysikmotorer som används för datorspel och animering och sådär. Men med skillnaden då att vi gör väldigt noggranna beräkningar, så vi räknar ut krafter och vi bevarar energi och rörelsemängd och sådär. Allt sånt som är viktigt för både forskning och ingenjörer, för att man ska kunna använda det ingenjörsmässigt. Men sen integrerar vi det med 3D-grafik också då. Så då finns vi ju integrerade i väldigt många industriprodukter. Och så finns vi också i de stora 3D-plattformarna som ju ofta har sitt ursprung i spel. Och till exempel Unity och Unreal och som kommer ursprungligen ur spel men används till väldigt mycket annat nu också.
Så du nämnde FIFA och simuleringar av matcher för att slippa spela.
Precis.
Något som jag bara sidospår aldrig har förstått, för att man vill ju spela matcherna. Det är väl det som är grejen med FIFA.
Ja, jag kommer inte alls ihåg. Alltså det här var på de gamla FIFA-spelen innan man spelade online. Då vet jag att det var en grej att man kunde simulera lite. Men man vill typ att en säsong ska ta slut så att man kan köpa nya spelare lite snabbare. Och så vill man inte spela alla matcher.
Ja, konstigt.
Det är väl typ poängen.
Men jag kan tänka mig att det här går bättre att jämföra om vi tar äldre tv-spel med typ Tony Hawk- spelen, där man kunde ibland bygga egna banor. Då kunde man dra in olika objekt, en ramp eller ett stålräcke eller så. Och så kunde man placera dem lite här och där. Och sen åkte du runt med din gubbe och så fanns det ju liksom Tony Hawk-fysiklagar liksom, som gjorde att du kunde göra vissa saker och kunde få en viss hastighet och så. På samma sätt här så kan du ju då simulera verkligheten fast i en datamiljö. Och verkligheten väldigt, väldigt noggrant. Så att om du bygger en robot i den här miljön så kan du få det att, ja men, du kan få det att framstå som att den faktiskt är i rymden under vissa förhållanden och sen göra tester på den.
Det är ju svinmäktigt. Alltså använder de då den senaste typ spelmotorn? Vad är det den heter? Heter den Unreal 5 kanske? Den som alla spelutvecklare nu använder till att utveckla spel till PlayStation 5.
Ja, men säkert.
Som gör att det är super, super krispigt och super verkligt.
Ja, nej, men så Kenneth nämnde ju både Unity och Unreal. Att man då kan koppla samman deras fysikmotor då. Alltså det som blir reglerna för den här världen med de här spelmiljöerna. Och så kan man ju då helt enkelt dra in skisser av dina maskiner och bara börja testa dem. Det är också ett sätt för att ganska smidigt lära upp AI-system.
Ofta vill man ju kunna använda det här tillsammans med CAD, och så man kan använda CAD-modeller som ursprung för ingenjörsmässiga modeller. Och sen vill man också koppla ihop det med kontrollsystem och AI, alltså maskininlärningssystem. För att man vill ju inte bara simulera, det är en viktig del, men man vill ju också ha sensorsimulering, och så vill man kunna plocka sensordata och in i till exempel djupa neuronnät då, som man använder för datorseende eller planering eller styrsystem och så. Och även klassiska styrsystem för robotar då, och maskiner.
Här blir det ju direkt komplicerat igen.
Ja, jag skulle säga det. Alltså jag förstår typ ingenting av vad han säger. Han typ, det är inte bara att simulera, utan du måste ju också sensorsimulera. Och sen så måste du ha sensordata. Typ, okej.
nu ska jag försöka förklara, så det är möjligt att det blir lite fel här. Men jag tänker mig en maskin som vi har i rymden. Det är ju mer än bara en maskin. Den gör ju saker, men du måste ju också ha sensorer för att se, okej, vad tar den in för data? För den datan kommer du sen vilja använda för att lära upp den själv och nästa. Det är ju liksom, man tränar ju AI-system på jättestora mängder data. Så även i en fysiksimulering, första gången du har en maskin där inne och du gör någonting, det är ju svårt att ha liksom lärt upp den maskinen utan att ha gjort simuleringarna till att börja med. Nu känns det som att jag går i en cirkel här, men man behöver i alla fall skapa en datamängd att kunna träna sina självkörande system på. Och från det behöver man då samla in viss data från sensorer. Men sensorerna är ju inte heller i rymden. Så du vill ju simulera dina sensorer som sitter på din robot för att då simulera vad den får in för data för att sen kunna lära upp själva självstyrandet.
Ja.
Så det är någon sorts blandning av Inception och Matrix i det här. Han pratar ju mycket där om dataspelsverktyg och sånt. Kan man tänka sig någon fördel med att använda just dataspelsmotorerna eller spelmotorerna som Unity och Unreal? Det är väl lite så, tänker jag, att mycket utveckling kommer ju från de som verkligen brinner för något. Och något som folk verkligen brinner för är ju dataspel.
Och liksom, det är sant.
De bästa mjukvaruutvecklarna, de sitter ju säkert och, men det är väl de som gör nästa stora dataspel liksom. Och då är det väl en ganska rimlig marknad att vända sig till för att få hjälp.
Ja, men det är sant. Det är smart.
Och spelplattformarna har ju den fördelen att de är väldigt öppna i väldigt många riktningar. Och det finns, bara i Sverige finns väl liksom tiotusentals utvecklare som är utbildade runt datorspel och använder de här plattformarna. Vilket gör dem tillgängliga för industrin också. Och internationellt likadant. Va? Så att det är en typ av ingenjörsverktyg som har många fler utvecklare och användare än klassiska ingenjörsverktyg. Och det tycker vi då är väldigt spännande. För att då kan vi ta simuleringarna ut i ett mycket större perspektiv.
Så det finns helt enkelt fler utvecklare. Och då kan man utnyttja det ganska bra.
Fler än vad jag trodde. Alltså i Sverige. Jag sa 10 000.
Ja, men jag vill programmerare på något sätt, eller mjukvaruutvecklare, har väl gått och blivit ett av de vanligaste arbetena i Sverige.
Är det så?
Jag har för mig att jag läste en DN-artikel som listade de 5 vanligaste jobben. Typ undersköterska, lärare, mjukvaruutvecklare eller programmerare eller så.
Sverige är i och för sig ganska stort spelland, så jag borde väl inte vara jätteförvånad. Vi har väl, alltså Karlstad finns någon sorts spelnäste med liksom gymnasieutbildningar som typ går ut på att bli spelutvecklare. Mm. Och där sitter väl något ganska stort spelföretag som jag inte kommer ihåg vad det heter. Som då jag antar plockar alla de här nybakade spelutvecklarna.
Ja, det är väl en marknad som liksom verkligen har gått bra under pandemin också. Folk har ju väl spelat mer än någonsin.
Gud ja.
Men då i alla fall, om man går vidare lite från liksom grunden här då. Deras tanke är att erbjuda fysik som man kan lägga in i olika spelmotorer för att möjliggöra simuleringar av maskiner och liknande. Och så att man liksom, man kan dra in en CAD-ritning, alltså en väldigt, ja men, den ritningen som du använder för att producera din robot sen direkt in i programmet, och sen så kan du liksom testa din modell där. Och Algorix då, de har vuxit en del med rymdmarknaden. De har snarare kanske, när rymdmarknaden vuxit, vänt sig mer mot den. Och de arbetar ganska mycket med, med några av de största spelarna inom rymdmarknaden. NASA, ESA, JAXA, andra rymdbyråer.
Det där var väl typ de 3 största?
Ja, liksom i ESA ingår ju de europeiska, liksom, men där franska och tyska är väl ganska stora. Sen har vi ju Kanada. De är ganska stora, och Kina också. Men NASA, ESA och JAXA är ju väldigt aktiva. Och de gjorde faktiskt sitt första rymdprojekt just med JAXA.
Första projektet, det var nog med JAXA, och vi tittade på ytegenskaper, materialegenskaper på asteroider. Ett ganska litet projekt, men då fick vi lite smak för det här. De tittade på impact vid landningar och provtagningar och sånt där. Och sen har ju då i Japan så har ju det här Lunar Shot-projektet fått väldigt stor uppmärksamhet och finansiering och hög ambitionsnivå. Så att de är ju väldigt aktiva i de månprojekt som finns nu i samarbete med NASA och andra och ESA. Bland annat så har de då kontrakterat flera av sina stora industriföretag, till exempel Komatsu och Kajima, för att ta fram maskiner som kan bygga månbas. Och i de projekten är vi inne då. För att de här maskinerna, de måste ju då fungera på månen och kunna göra sitt arbete där. Och det har ju ingen provat förut. Och då vill man gärna testa det i många olika dimensioner. Och hur ska sådana här maskiner designas? Hur ska de styras? Hur ska jobbet göras? Och det gör man ju då med fördel i simulering.
Så månbas. Något vi har pratat om tidigare också.
Ja, men precis. Vilket kul projekt de är med i. Det är ju kul att föreställa sig alla stora maskiner på månen.
Exakt.
Och då förstår jag vad du menar med bulldozer där i början när de började prata om Komatsu och vilka det nu var som var med i projektet.
Ja, för det går ju inte riktigt att bara flyga upp en bulldozer. För det första är den väldigt, väldigt tung. Liksom. Sen så är ju förhållandena på månen är ju annorlunda. Som vi har nämnt tidigare så är måndamm eller jorden där, den beter ju sig, utöver att lukta krut, beter den ju sig på ett annat sätt. Och man vet ju egentligen inte så mycket. Så hur ska man utveckla de här stora maskinerna som bulldozers? Vad ska man göra?
Visst är det så att man studsar runt lite på månen? Alltså, jag tänkte på gravitationen.
Ja, man studsar väl runt lite som person liksom.
Men en bulldozer skulle inte göra det?
Det beror väl på. Man, alltså...
Kör på ett kupp. Vad händer då?
Just det. Men det finns ju typ så här i tecknade serier, typ, jag vet inte, Futurama och sånt där, när de åker runt på månen, då, om de kör på ett kupp så flyger de ju. Liksom, och i, jag vet inte, Wallace and Gromit, när de slänger upp en boll och sen kommer den inte ner igen.
Just det.
Sådana saker har väl någon sorts grund. Man kan ju se hur astronauter, när de går runt på månen, har liksom, ja, men tumlar runt och det ser väldigt svårt ut. Och samma problem finns väl för maskinerna på något sätt.
Det borde göra det, tycker jag. Men jag gissar ju bara. Men det är väl sånt här man kan simulera fram, antar jag.
Exakt. Och det är precis vad man gör.
Ja. Ja, hur ska då en bulldozer på månen egentligen designas och fungera? Och då finns det ju, de förebilder som finns, det är ju liksom en buggy och en rover, eller lite olika typer av rovers då. Men det finns ju inga maskiner som har varit gjorda för att verkligen göra arbete. Och man kan ju inte bara ta designen som den ser ut på jorden, därför att ja, det är dyrt att skicka material till månen, så att den måste vara lätt. Och den kan också vara ganska lätt eftersom det är så låg gravitation. Sen att då gräva i reoliten då, som alltså materialet på månens yta, det är då också lite annorlunda då. Därför att det är då elektriskt laddat och det är väldigt fint damm som tränger in överallt och sådär. Så man måste kanske tänka annorlunda runt hur mekaniken är konstruerad, hur drivningen är gjord, hur tyngdpunkten ligger, hur styrsystemen fungerar. Och inte minst om den har till exempel skopa eller blad, så behöver man designa det på ett annat sätt. Så det är som att den här teknikstegen som vi har byggt på jorden, där allting bygger på tidigare erfarenhet, den är ju inte så lätt att föra över till månen, för nästan ingenting kan ju förväntas fungera på månen.
Ungefär som vi sa då, det liksom är, det är svårt att veta, vi har inte så mycket att utgå från.
Det låter som ett omöjligt uppdrag nästan, tycker jag.
Samtidigt så kan vi ju fysiken. Så det går liksom att göra sådana här simuleringar som verkligen möjliggör. Sen kommer det alltid vara liksom saker som man inte kan liksom förutspå eller så, som kommer påverka. Och då kan man ju när något händer ta den datan och lägga in i nästa runda simuleringar innan man bygger då, ja men, bulldozer nummer två. Men det som är bra med fysiksimuleringar är att man inte behöver börja med att testa i skarpt läge. Du kan helt enkelt göra jättemånga olika modeller, se skulle det här kunna gå eller inte.
Det ska bli kul att se hur en mån bulldozer skiljer sig från en jordbulldozer.
Den måste ju nästan vara lite mer nätt, liksom.
Ja, jag tänkte ju tvärtom, att den måste vara svintung. Jag är fortfarande inne i det här med gravitationen, att det kommer att ställa till det.
Men det beror lite på vad man ska göra också, antar jag. I slutändan så kommer den ju också ha någon sorts schysst futuristisk design, antar jag.
Ja.
Jag hoppas på att det inte blir som Elon Musks, den här bilen som har börjat åka runt.
Cybertruck.
Just det. Jag hoppas att det inte kommer se ut så. Det tycker jag är riktigt kul.
Jag gillar den. Det är något med de där skarpa linjerna som är tilltalande, tycker jag.
Det känns som en så gammal syn på framtiden på något sätt.
Ja, jo, det är ju i och för sig sant. Den är lite retro-cyberpunk på något sätt.
I och för sig, då kanske det hade passat med en sån sorts bulldozer på månen.
Sidospår här, men är det så att den typ inte kommer få se ut så där i trafik? Alltså, har den inte för vassa kanter? Det är som en mördarmaskin, liksom.
Mm. Kanske inget problem på månen då, för att det...
Nej, precis. Det är så de ska se ut för att liksom klara av allt farligt måndamm och allt vad det kan vara.
Exakt. Men ja, så som sagt, så när man då har gjort sin första modell och så, då kan man ju alltså plocka ner den data man har samlat in för att vidareutveckla. Och saker som befinner sig på månen och i framtiden och i nuläget på Mars, de behöver ju också vara mycket mer självgående än många maskiner på jorden. För att ja, vi kan inte vara på Mars än som människor, men vi har saker där. Det tar lång tid att skicka styrsignaler fram och tillbaka. Om någonting händer en rover som är på Mars till exempel, då måste ju den kunna reagera på det av sig själv. Den behöver vara lite då AI-styrd på något sätt. Och det här är ju också något som man jobbar med.
Man kan ju inte göra simuleringar som är liksom 100% överensstämmande med verkligheten. De är förenklade och vissa parametrar är svåra att få till. Så då varierar man omständigheterna en del. Och så vill man att då AI-systemen då som ska tränas, de ska liksom klara de här variationerna. Så att när man väl släpper loss dem i verkligheten, då ska de klara den övergången väl. Så då gör man många simuleringar typiskt då. Men man kan ju också göra simuleringar där människan är med i loopen och styr, och så kan man använda det för träning också. Så det, båda delarna finns ju. Och faktum är att det här har ju gjorts. Vi har ett annat projekt då med kinesiska CNSA då, som har skickat en rover till Mars som heter Xurong. Och den går omkring där nu då. Den rullar omkring där nu då. Och den är ju då delvis autonom. Den får styrkommandon från jorden, men eftersom det är så lång latens till Mars så kan man ju inte styra den i realtid, utan den får övergripande styrkommandon då, att den ska röra sig från punkt A till B till exempel. Men om den råkar ut för ett problem längs vägen, så att den råkar köra på någon sten och så får den en obehaglig vinkel som gör att den kan tippa, ja, då måste den ju reagera på det, antingen stoppa eller så göra någon form av motåtgärd. Och just sådana saker testas mycket i simulering.
Den rovern har vi diskuterat om den faktiskt finns eller inte i tidigare avsnitt.
Ja.
Men skönt med bekräftelsen.
Ja, precis. Den är ju helt missat.
Nej, men så det är ju så man måste göra. Att man måste helt enkelt se till att saker kan vara mer eller mindre självgående.
Precis, han pratade om att det var lång latens. Mm. Det kan man ju tänka sig. Undrar hur lång latens det är från att man ger ett kommando. Och undrar också vad för typ av kommandon man ger. Är det som... du vet, som när barn ska lära sig koda nu för tiden, så får de trycka på en dosa så är det typ så här, två fram, en höger eller två höger. Alltså, för att en robot då ska åka enligt ett visst mönster.
Ja. Nej, men som han sa lite, så tror jag att det är mer den stilen, ta dig från punkt A till punkt B och inte exakt hur den ska ta sig därifrån till den nya platsen. Den har då någonting som kollar, här är punkt A, där är punkt B. Vad är den mest optimala vägen dit för?
Som att Google Maps för Mars använder dem.
Exakt. Som också finns nu.
Ja, precis. Eller? Vi skrev ju om det förra veckan. Det var ju en ganska cool karta ju.
Ja, så det är ju något som behövs på Mars. Men maskinautonomi är ju också viktigt på jorden. Och som så ofta är fallet så ligger rymdsektorn kanske lite före och visar hur det kan gå till här på jorden. Kenneth har delat upp det i lite olika steg för att kunna nå helt självgående maskiner.
Så att där har man maskiner som styrs av människor lokalt. Och sen i nästa steg tänker man sig att man har autonoma algoritmer som ger tips och övervakar vad människan gör. Så att det blir mer ett stöd då. Och sen i ytterligare ett skede så kan man tänka sig AI-algoritmer som är då autonoma men som övervakas av människan hela tiden då. Så att man har hela tiden en människa som följer vad den gör och kan avbryta och ta över. Det är som en sån här körskol i bil. Och så sen då i ytterligare nästa skede då kan man tänka sig full autonomi då för vissa typer av operationer som maskiner och robotar behöver göra i rymden. Men ändå med alltså varningssystem och övervakning. Och så sen ytterligare ett steg bort då, ja, då kommer full maskinautonomi. Då behöver vi inte ägna en tanke åt dem utan de bara fungerar. Men den här flerstegsstrategin den för vi nu också över då i de projekt som vi arbetar med. På jorden, säg, i skogen, i gruvor, i ja, så vidare, fabriker.
Vissa av de här är man ju, kan man ju se mer eller mindre. Du testkörde ju en Tesla för inte så länge sedan.
Ja,
de
precis,
har ju
stämmer.
En viss del av det här. Så man kan ju låta bilen göra vissa saker och så sitter man ju ändå i den och har liksom både ansvar och kan bromsa och så.
Precis, han beskrev det ganska bra där med att man är som en körskollärare.
Men exakt. Olika grader av självstyrande maskiner och algoritmer är ju något som kommer komma på framtidens rymdfärjor och olika satelliter i rymden. Och ett mer specifikt projekt som Algorix också jobbar med är det som kallas Canadarm 3. Och det är då en uppföljare till Canadarm 1 och Canadarm 2.
Stark damm.
Verkligen. Det är då mixen av Kanada och ARM. Så den kanadensiska armen. Vet du vad det är för något innan vi får svaret?
Nej, men jag antar att det är en arm som sitter på något typ av större fordon.
Canadarm 3 då, det är den nya robotarmen som kommer att sitta på den här satelliten som ska gå runt månen. Det är ett företag i Kanada som har utvecklat Canadarm, det hörs på namnet då, men företaget heter MDA. Och de har då framgångsrikt utvecklat Canadarm 1 och 2 också. Och Canadarm 2 den sitter då på International Space Station, ISS, och gör en massa jobb där. Och nu har de då fått uppdrag av det här konsortiet då som är på väg, Artemis som är på väg till månen och Lunar Gateway då, att de ska leverera Canadarm 3 till Lunar Gateway 2027. Så att utvecklingen är där nu i full fart. Och det kommer då bli en robot som är i mycket större grad då autonom och AI-styrd då ifrån sensordata och djupa neuronnät som styr den då. Som ska göra en massa uppgifter, forskningsuppgifter, reparation, infångning av dockande rymdskepp som kommer till den. Alltså, den är central i Lunar Gateways funktion.
Så det är egentligen en arm då som man säger som kommer sitta på Lunar Gateway. Man kan väl kalla det en ISS för månen på ett sätt. Så det är den som framtida månfärjor kommer åka till docka och sen kommer det vara en liten mindre då rymdresa från Gateway ner till framtidens månbas och så går den upp och ner och så fram och tillbaka som en sorts mötesplats för astronauter som kommer från jorden och kommer från månen och hoppar fram och tillbaka.
Häftigt.
Och där då kommer den här armen sitta och den är precis som sina föregångare lite som en liksom armékniv med massvis av olika verktyg. Så åker den runt och liksom gör saker.
Menar en schweizisk armékniv?
Ja, det menar jag. Men jag vill inte säga Schweiz. Jag kan inte uttala det rätt. Så jag hoppade över det, men nu fick ni det ändå. Canadarm 1, eller då bara Canadarm, satt på den gamla rymdfärjan som heter Space Shuttle. Och som användes som NASA mellan 81 och 2011. Och som Kenneth sa så sitter Canadarm 2 på ISS. Vi pratade lite mer också om vad man gör för sorts simulationer. Och ett användningsområde för när man ska styra någonting som Canadarm 3 kan också vara att utveckla någon sorts simulatorer där en astronaut eller den som ska styra någonting kan öva innan det blir skarpt läge. Jag tänker mig som någon sorts spelautomat i en arkadhall. Så du sitter i någon grej och så kan du öva på det här specifika uppdraget jättemånga gånger innan det blir på riktigt, att till exempel då ta emot en rymdfärja som kommer från jorden så att den kan docka korrekt. Och då kan man då göra massa tester, också lite som när man, ja, vissa gör det innan de tar körkort nu, att de sitter i sådana bilspel.
Är det så?
Ja, jag vet inte om det har tagit sig till Sverige, men jag har sett sådana bilsimulatorer i andra länder i alla fall.
Alltså jag har sett att sådana typer av spel har blivit jättestort, att man sitter och kör lastbil liksom.
Ja.
Och kör då riktiga så här, 4 timmars körningar.
Jag förstår inte hur man...
Nej, obegripligt.
Är det då att man tycker att det är liksom spännande? Det, kan man inte köra lastbil då istället? Alltså...
Ja, precis. Det finns ju ett jobb för att hämta där liksom.
Exakt. Men vi pratade i alla fall, jag och Kenneth, också om liksom utvecklingen av sån här sorts teknik. Och som man nämner, den kommer ju vara väldigt AI-styrd och mer autonom än tidigare robotar. Och att man kanske inte kan låsa in tekniken redan nu. För AI utvecklas ju väldigt snabbt. Så det kommer säkert hinna hända ganska mycket innan den här armen är färdig 2027 då. Så vi vill inte, eller de vill inte frysa in tekniken.
Nej, det är väl rimligt.
Så det är inte helt 100 hur den här kommer se ut. Och mjukvaran kommer ju alltid gå att liksom uppdatera till viss del i efterhand också. Känner du att du har en bättre koll på fysiksimuleringen nu? Efter en halvtimme?
Det gör jag absolut. Nu har jag koll på läget och det stör mig lite att jag inte svarade att min relation till simuleringar var flight simulator i början när jag istället sa att man simulerar FIFA-matcher.
Just
för att det hade varit mycket mer rimligt att svara flight simulator.
Ja.
Men jag kommer att tänka på det nu när vi på slutet pratar om lastbilssimulatorer.
Har du suttit i någon så här riktigt stor sån någon gång? Eller är det på datorn eller någon?
Jag har aldrig kört det själv, men jag har en kompis som är helt fast i det där.
Mm. Jag vet att jag har haft på mig någon så här väldigt billiga VR-glasögon någon gång och så har det varit som att man har flugit. Ganska kul ändå.
Mm.
Så vi har alltså lärt oss lite mer om fysiksimuleringar och hur de används för att kunna säkerställa att rymduppdrag går som de ska. Jag tänkte att som avslutning så ska Kenneth på Algorix få skicka en hälsning och önskning kring den svenska rymdmarknaden lite.
Ja, men man kan väl säga så här att jag tycker väl kanske att vi skulle försöka samla oss lite mer i Sverige och jobba med de här sakerna också. Nu vet jag att Epiroc, då, känt svenskt företag, sen, ja, det var ju tidigare Atlas Copco som håller på med gruvmaskiner och sådär. De har ju fått ett uppdrag nu med iSpace som handlar om lunar mining. Och sen finns det en hel del forskningsprojekt och det händer rätt mycket i Sverige och jag skulle ju tycka att det var jättehäftigt om vi kunde samla oss och liksom bli lite större tillsammans liksom. Och på nästa steg också Europa. Men det är klart att det är Japan, Kanada, USA som kanske är allra mest aktiva nu. Sveriges del i ESA till exempel är ju ändå ganska liten. Ja, jag tycker det vore kul om vi kunde skala upp det där ordentligt. Vi har ju kapacitet att göra det.
Sverige borde samla sig lite mer bakom lite så här gemensamma mål kanske för att ta större plats på rymdmarknaden.
Varför inte?
Stort tack för att ni har lyssnat. Ni får gärna prenumerera på podden och så hörs vi nästa gång.
Hej då!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.